Ja, vi har kommit fram till vår sista bibelskoleträff för den här terminen. På temat om att läsa Bibeln. Och det har varit som jag har sett det som en introduktion. Liksom, att titta på lite översiktligt på olika saker som man verkligen skulle kunna prata så mycket mer om. Och framförallt praktisera mer om. Men det tänker jag, det kommer framöver. Vi fortsätter läsa Bibeln tillsammans i församlingen till hösten och sådär. Men jag tänkte det som en översikt där vi hade att första träffen handlade om att möta Bibeln. Jag ska dela här också. Min PowerPoint. Vi ska se om jag hittar rätt. Sen hade vi att läsa med förståndet och att läsa med hjärtat. Och båda de två finns inspelade och ligger på hemsidan som jag skrivit i ett tidigare mejl. Jag ska se om jag kan få upp den här PowerPointen också i stor bild. Just det. Nej, det funkade inte.
Längst ner av bredvid zoom. Den symbolen till längst till höger, till vänster om zoom.
Ja. Vi har nog inte samma bild här. Johan försöker hjälpa mig här. Den. Så, nu ser ni min första PowerPoint. Jo. Alltså, vi har pratat om att läsa Bibeln på olika sätt, som en översikt. Och ikväll så har jag satt rubriken att läsa för att leva. Jag vet inte vad du spontant tänker att det kan handla om. Men eller så gör du det, för att jag tänker att egentligen tror jag det är självklart för oss på ett sätt att Bibeln är inte bara en bok som vilken roman som helst som man liksom läser igenom och sen har man läst den och så lägger man den åt sidan och så går man vidare. Utan att Bibeln är en bok att leva med. Men vi ska titta vidare på några speciella eller särskilda perspektiv på det som jag har tänkt på. Och det som jag tänker på när man funderar över Bibeln, det är ju just alltså hur jag ska möta den, hur jag ska närma mig den och hur jag ska läsa den. Det påverkas ju bland annat av vad man tänker att Bibeln är för en typ av bok. Vad är Bibeln för någonting? Hur jag läser Bibeln, det har ju också med att göra alltså vad jag anser att det är för en typ av bok. Vad är det för en typ av text? Och en liknelse som i alla fall jag har hört och jag kan säkert ha använt den själv också. Det är att man skulle kunna kalla Bibeln för en instruktionsbok. Och då är frågan om det är en bra liknelse. Har jag funderat på. Och även hört andra fundera på. För på ett sätt, man förstår hur man menar sig. Men hur ska jag kunna leva livet? Liksom? Bibeln har ju olika typer av svar, olika typer av instruktioner och vägledning liksom, för mitt liv och sådär. Så vi kan väl kalla den för en instruktionsbok. Ja, jag ser den poängen. Liksom. Men om man tänker mer på vad en instruktionsbok är, då har jag funderat på om det egentligen är en jättebra liknelse. För hur ofta är det egentligen man läser en instruktionsbok? För någonting. Ja, det är liksom ingen nöjesläsning direkt. Utan det är ju antingen att man har en ny produkt som man inte vet hur den ska användas. Då tar man fram instruktionsboken. Och så läser man hur man ska starta upp den här produkten. Och komma igång med den. Och när man har kommit igång med produkten. Då lägger man instruktionsboken åt sidan. Då behöver man den liksom inte mer. Då vill man inte hålla på och läsa i den. Om inte produkten då till slut går sönder. Då kanske jag plockar fram instruktionsboken igen. Och så letar jag efter, vad kan ha hänt nu? Nu har ju något gått fel. Så liksom en instruktionsbok är ju också väldigt begränsad. Den talar om hur den här produkten fungerar, till exempel. Det kan ju vara hur telefonen fungerar, eller hur datorn fungerar, eller hur Zoom fungerar. Jag har ju skickat ett antal instruktioner på mejl. Till er när vi skulle starta igång med Zoom. En instruktion kan ju också handla om hur man, en instruktion på ett stickmönster till exempel, om man vill sticka ett avancerat, några avancerade vantar kanske, då följer man gärna en instruktion och sådär. Men instruktionen är ju begränsad, den berättar en viss sak eller om just en viss produkt eller liksom så här, och den är ganska fyrkantig. Instruktionen talar inte så jättemycket om kanske hur njutningsfullt det är att ha fina vantar eller vad skönt det är att ha det ute när man, den säger ingenting liksom om livet på det sättet, utan instruktionsboken säger så här gör du det här. Och just när man har lärt sig det här stickmönstret eller när man har lärt sig hur Zoom funkar, då behöver man inte instruktionsboken längre. Liksom. Och det är inte så vi uppmanas att närma oss Bibeln, som bara liksom någonting som svarar på en väldigt enkel och konkret fråga. Och när jag har fått svar på den frågan, då lägger jag Bibeln åt sidan och så går jag vidare och läser någonting annat. Och ibland så har jag sett den här bilden också, att man kanske vill likna Bibeln med boken som innehåller alla svar. Och Bibeln innehåller en hel del svar. Det gör den. Men jag skulle säga att Bibeln också innehåller väldigt mycket frågor. Och att man får väldigt mycket frågor av att läsa Bibeln. Så det är också en något förenklad bild, tycker jag, av Bibeln. Att kalla den för boken med alla svar. Eller att kalla den för instruktionsbok. Den ger en viss bild av vad Bibeln är, men verkligen inte helt vad Bibeln är för en sorts bok. För vad innehåller Bibeln för sorts texter? Vi har listor över väldigt mycket saker. I Gamla testamentet så har vi listor över människor, över namn. Vi har listor över saker. De listar saker som de bär med sig i öknen, bland annat i Moseböckerna. De listar hur alla saker som ska ingå i tabernaklet. Ja, det finns väldigt mycket listor i Gamla testamentet. Och det finns instruktioner för religiöst och socialt liv. Och det finns instruktioner för hur saker ska byggas eller hur det ska göras på olika sätt. Men vi har ju också väldigt mycket berättande texter. Och det är ju verkligen om väldigt olika typer av saker. Det är om spännande saker, om jobbiga, om intressanta, överraskande, ibland oförståeliga, ibland hemska och livsförvandlande händelser. Det finns berättelser om vad människor är med om och vad som händer ett helt folk och enskilda människor och hur Gud agerar i världen. Väldigt mycket dramatiska, spännande och ibland konstiga berättelser har vi. Och sen har vi ju också en helt annan typ av text som inte alls kan kallas för en instruktion. Vi har ju böner och sånger i Psaltaren, men också insprängda i andra av bibelböckerna. Vi har poesi och vi har vishetstexter, ordspråk och sånt. Och så har vi profetior och så har vi brev skrivna i en särskild situation till särskilda människor. Så Bibeln är inte en typ av text, utan Bibeln består ju av en mängd olika typer av texter. Och då kan man undra, vad är det som håller ihop det hela? Alltså hur kan Bibeln bli en sammanhållande bok när det spretar så mycket i olika typer av texter och olika typer av författare? Och de är skrivna i olika tider också, de här texterna. Så vad är det som håller ihop hela Bibeln? Vad handlar Bibeln om? Vad är Bibeln för någonting? Och då tänker jag och... inte bara jag, utan många andra också, att man kanske ska beskriva Bibeln mer som en berättelse. Guds berättelse om världen och mänskligheten. Och då använder jag alltså inte ordet berättelse i betydelsen att det skulle vara en påhittad berättelse. Absolut inte. Utan det är ju som man kan säga om sitt eget liv. Man kanske inte gör det kanske låter lite pretentiöst. Men man skulle kunna säga, det här är berättelsen om mitt liv. Och så berättar man när man föddes och vad man gjorde när man var barn och vart man växte upp och sådär. Det blir ju man har ju en berättelse om sitt eget liv. Så jag pratar inte om att Bibeln skulle vara påhittad när jag använder ordet berättelse. Men jag vill kalla det för Guds berättelse om världen och om mänskligheten. Så om ni har era biblar framför er tro eller i närheten. För jag tänkte att vi skulle titta lite översiktligt. Så om man slår upp innehållsförteckningen i Bibeln så ser man alla bibelböcker uppradade efter varandra. Tycker det är ett lätt sätt att bara titta på vad innehåller Bibeln för texter och berättelser. För då skulle man kunna, om man skulle liksom få ihop hela Bibeln som olika delar. Man skulle kunna kalla den första delen för berättelsen om Guds handlande när han skapar världen och om de första människorna. Det är ju första Mosebok som ni ser först i innehållsförteckningen. I kapitel 1-11 beskrivs hur Gud skapar världen och så de första händelserna som händer under, vi vet ju inte hur många år, men ett antal berättelser om Abel och Kain och Abel och Seth och så Noa och hans söner har vi med där. Det är den första delen i Bibeln. Sen kommer del 2, berättelsen om Guds handlande genom Israels historia. Och den börjar ju från, och vi är kvar i första Mosebok. I kapitel 12 utväljer Gud Abraham att bli fader för ett nytt stort folk. Och sen fortsätter ju den berättelsen genom hela gamla testamentet. Ni ser de följande Moseböckerna. Vi har Josua, domarboken, Rut, Samuelsböckerna, kungaböckerna, krönikeböckerna, Esra, Nehemja, Ester. Alla de är ju berättade. Till största delen berättande texter som berättar om Israels historia. Som berättar om kungarna. Eller i Moseböckerna så börjar det ju med slaveriet i Egypten. Befrielsen därifrån. Vandringen i öknen. Så får de sitt land. Och så är det alla kungars uppgång och fall. Och sen hur de förs bort i fångenskapen i Babylon. Det är Guds handlande genom Israels historia. Och sen kommer ju det vi brukar kalla för vishetslitteratur och poesi. Det är Jobb och Saltaren och Ordspråksboken och Predikaren och Höga visan. Det är ju inte berättande texter, men de skrivs och sammanställs under olika perioder under Israels historia. Och gestaltar också någonting om Guds handlande i människors liv och Guds handlande i Israels historia. Och sen kommer till största delen profeterna, Jesaja, Jeremia, klagovisorna som man tror är skriven av Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zakaria, Malaki. Alla ingår de i berättelsen om Guds handlande. Där är det Gud som talar direkt till sitt folk och bland med uppmuntran och ganska ofta med tillrättavisning om hur de lever sina liv och hur de har vänt ryggen till Gud vid många tillfällen. Men allt det handlar om att Gud verkar i sitt folk, genom sitt folk. Och det här är berättelsen om det, även om det kommer i olika former, både som profettext och poesi och sådär. Och så kommer vi till Nya testamentet. Och då, där kommer ju berättelsen om Guds handlande genom sin son. Där har vi evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Som alla berättar om hur Gud valde ett lite nytt sätt. Alltså först kom syndafallet i den första delen av Guds handlande. Och hur ville Gud tackla detta? Hur ville han återupprätta världen igen? Jo, först genom att utvälja ett folk och sen genom att sända sin son. Så här kommer del 3 om Guds handlande. Nu handlar han genom sin son. Och sen tittar vi vidare på nästa del. Berättelsen om Guds handlande genom sin församling. Där har vi apostlagärningarna och breven, ser ni översiktligt där. Både Paulus brev och brev skrivna av andra apostlar. Allt det handlar ju om hur Gud väljer att fortsätta sitt verk här på jorden genom sin församling. Att använda de första församlingarna och fortsätta verka här. Att han inte har lämnat jorden i sticket, inte lämnat mänskligheten i sticket. Utan att han väljer sin församling och väljer att verka genom den. Och så kommer den slutliga delen. Berättelsen om Guds handlande när han återupprättar världen. Som på olika sätt finns beskriven i uppenbarelseboken tror vi ju. Att Jesus en dag ska komma tillbaka, ställa allting till rätta och slutgiltigt ska Gud återupprätta hela sin skapelse. Så trots att Bibeln kan framstå som lite spretig om man tittar på vilken typ av texter som finns här, så finns det en röd tråd som går från början till slut. Och man skulle kunna beskriva det som att det här är Guds berättelse om världen och mänskligheten. Så som han vill, att han verkar i den här världen. Och vi ser ju det här. Ja, just det, precis. Nästa bild. Genom Bibeln så ser vi en pågående och en växande förståelse av vem Gud är och hur han är. Vem han är och hur han är. Och vad han gör. Alltså, Abraham har han en relation med. Och då ser liksom relationen med Gud ut på ett sätt. De bygger bland annat en del sån här stenaltaren i ett sätt att relatera till Gud i början av Gamla testamentet. Sen vandrar de genom eller den stora befrielsen från Egypten. Det blir liksom en ny erfarenhet för Israels folk om vem Gud är. Och så får de vandra i öknen i 40 år. Och där får de nya erfarenheter och nya sätt att relatera till Gud. Bland annat det här tabernaklet som de får instruktioner om att bygga, om hur de ska fira gudstjänst. Och så får de sitt eget land och då får de en ny erfarenhet av vem Gud är. Där Salomo vill bygga ett tempel till Guds ära, eller David vill göra det först, men det är Salomo som får göra det. Och då formas livet tillsammans med Gud på ett visst sätt när man har templet. Sen blir de tagna i fångenskap i Babylon och templet rivs. Och då får de en ny erfarenhet av vem Gud är och hur han verkar. Att nu har vi inte vårt eget land, nu har vi inte det här templet längre. Nu får vi relatera till Gud på ett annat sätt. Sen kommer Jesus och då får vi en ny uppenbarelse av vem Gud är och hur han är. Så Gud uppenbarar sig stegvis liksom, i historien och för människor. Och vi tror ju att det slutgiltigt har han uppenbarat sig genom Jesus. Men vi ser ju också att bland de första kristna så finns det en växande förståelse av vad innebär det som Jesus gjorde? Vad betyder det för oss? Lärjungarna vet inte på en gång så här, bam, aha, det här är det. Nu har vi fattat allt om vem Gud är och hur han verkar genom Jesus och vad det är att följa honom. Nej, vi ser ju att alltså, i postlärjungarna ser vi att de gör nya erfarenheter. Det som jag gick igenom på predikan när jag predikade om att vi kallas att gå ut till alla folk. Alltså att lärjungarna fick ju den uppmaningen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och ändå ser vi i apostlagärningarna att de stannar i Jerusalem en tid. Och att det är en förföljelse som gör att de kommer ut till Samarien till exempel. Och att, att Petrus blir helt överraskad när den helige ande kommer över hedningarna. Det hade inte han trott. Vad ska hedningarna få ta emot denna gåva? Är det inte bara vi judar? Så att det är liksom en pågående förståelse av vem är Gud? Vad gör han i den här världen? Alltså vi ser det i Bibeln. Att människor har inte exakt samma bild av Gud hela tiden och har inte förstått exakt samma sak genom historien. Utan Gud uppenbarar sig stegvis på något sätt. Och Paulus skriver ju det själv i första Korintherbrevet 13 och 12. Bland annat. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt. Alltså här på jorden får vi en bild, eller liksom har vi möjligheter att lära känna Gud till en viss gräns. Vi människor, vi kan inte ta in hans storhet och vem han verkligen är. Men en dag ska vi stå ansikte mot ansikte. Och då kanske vi kommer förstå honom på ett helt annat sätt än vad vi liksom lyckades med här på jorden. Så det är en pågående och växande förståelse av vem Gud är. Och så är det för oss också när vi läser Bibeln, när vi blir kristna och när vi läser Bibeln. Vi kan förstå på ett sätt när vi liksom kommer till tro. Och sen fördjupas våran tro och så växer vi i våran relation med Gud och i våran förståelse av Bibeln. För Gud är alltid större än vad vi kan se och förstå. Så en anledning till varför vi fortsätter att läsa Bibeln, varför Bibeln inte bara är en bok som vi läser och när vi läser klart den så lägger vi den åt sidan. Det är för att det finns mer att upptäcka, mer att förstå, mer att liksom, wow, kan Gud vara sån här? Och det är ju så att i den här pågående berättelsen, om man vill beskriva det som det, hur Gud påbörjar sitt verk genom Israels folk och går vidare till församlingen, det är ju att, nu hoppar jag tillbaka här, berättelsen om Guds handlande genom sin församling, apostlagärningarna och breven. Men det är ju att vi lever här. Den här berättelsen pågår ju fortfarande. Gud är ju inte färdig med sitt verk här på jorden eller hos oss människor. Vi har ju fått uppenbarelseboken som en liten sån här teaser på vad som ska hända längre fram. Vi tror ju inte att allt i uppenbarelseboken har hänt ännu. Utan Jesus ska ju komma tillbaka en dag och återupprätta allt. Men det har inte hänt ännu. Så vi lever fortfarande i Guds berättelse. Alltså den pågår nu. Gud verkar genom sin församling här och nu. Fortfarande. Och gör, liksom, hans ord pågår. Så det är på det här sättet som jag skulle vilja säga att Bibeln är en berättelse. Som vi får kliva in i och vara en del av när vi blir kristna. Och att det inte på det sättet är en instruktionsbok. Att vi liksom, ja men här har jag ett specifikt problem. Nu slår jag upp i sektion A3 liksom. Och så slår jag upp och kollar hur ska jag lösa exakt det här problemet. Men däremot kan vi se vad Guds folk har brottats med för problem tidigare. Eller vad de har... Hur de uttryckte sin tro eller hur de levde tillsammans med Gud. Och så får vi idag inspiration och vägledning, kanske mer än tydliga instruktioner, till att vi fortsätter att leva detta. Vi fortsätter att upptäcka vem Gud är på så sätt som de började. Lärjungarna började med att möta Jesus, men vi får möta Jesus idag. Vad kan vi lära av deras erfarenheter som vi tar med oss? Så att se Bibeln som en instruktionsbok är ett sätt att se den. Men jag tycker att det känns lite begränsat. Och istället se den som en stor berättelse om Guds plan. Och att vi får vara en del av den planen. Och det finns en brittisk teolog som heter N.T. Wright. Eller Tom Wright. Och han har sagt så här. Eller skrivit det här. Kasta en regelbok i folks huvud eller ge dem en lista på olika lärosatser och de kan ducka och komma undan eller helt enkelt inte hålla med och vända ryggen till. Men ge dem en berättelse och du inbjuder dem till en annan värld. Du inbjuder dem att dela en världsbild eller ännu bättre en gudsbild. Bibeln presenterar en världsbild. En bild av världen där Gud var verksam i historien, han är verksam idag och han kommer att vara verksam till dess han är liksom, i framtiden. Och med planen att återupprätta hela världen. Det är en världsbild. Det är inte bara en idé eller en så här tanke som är fin utan det är något som vi tror är verkligt som pågår just nu. Så Bibeln presenterar en världsbild där Gud är verksam och vi blir inbjudna att vara med i den världsbilden och vi kan inbjuda andra människor att leva utifrån den här verkligheten, att Gud är verksam. Och det här är en världsbild som sätter Gud i centrum. En Gud som skapar världen, som skapar, som älskar människorna, som älskar världen, som offrar sig själv. Och som ska komma igen för att återupprätta det brutna och det trasiga i den här världen. Och det här står ju, det här utmanar ju andra världsbilder. Andra idéer om vad livet handlar om och vad det är. Men det handlar inte i första hand om att vi har en massa regler eller massa instruktioner i en bok som vi liksom ska följa för att vara bra människor. Utan det handlar om att här presenteras en bild av världen med en Gud. Som står i centrum och som vi kan få lära känna. Och som på så sätt genom den relationen med Gud så påverkar det våra liv. Så alltså istället för att kasta en regelbok i folks huvuden. Ge dem en berättelse och du inbjuder dem till en annan värld. Du inbjuder dem till att dela den här världsbilden. Eller ännu hellre en bild av Gud, av vem han är. Att han står i centrum och att han har en plan för den här världen. Och det är här jag utlovade ju i mejlet att vi ska titta på ett filmklipp. Och det ska vi göra nu. För att för 2 år sedan så såg jag en tv-serie som jag tyckte gestaltade det här med en annan världsbild så otroligt bra. Jag vet inte om ni känner till Les Misérables. Vet inte om jag uttalar det rätt, det är franska. Det är ju en, från början är det en roman av Victor Hugo. En sån här klassiker från 1800-talet. Och det har ju blivit musikal av den. Och så har det gjorts film och så då tv-serie också. Och den här utspelar sig i början av 1800-talet. Och det är en man som heter Jean Valjean. Det är han som ni ser i mitten som äter mat där. Han levde på att stjäla. Och han blev fast för det. Och han får tillbringa 19 år i arbetsläger som straff för sitt kriminella liv. Och när vi kommer in i den här filmklippet, då har han precis blivit fri från det här fånglägret. Men när han har lämnat fånglägret så har han fått ett pass, eller ett ID-kort kan man kalla det för. Och det är gult, de kallar det för det gula passet. Och överallt när han kommer och någon kräver att få veta vem man är så måste han visa upp det här. Och att det är gult, det är det som visar att han har suttit i straffläger. Så överallt han kommer så kommer alla få reda på att han har varit en brottsling och att han har suttit i fångläger. Och han är på väg från fånglägret tillbaka till Paris, tror jag det är, eller bara ut i livet, försöka starta ett nytt liv efter den här tiden. Och han är på vandring. Och han kommer fram till en stad i Frankrike och visar upp då sitt gula pass, för det krävs för att han ska få komma in i staden. Så det sprids ju ryktet om honom, alla vet att det här är en förbrytare. Han blir mottagen med misstänksamhet och han blir portad från värdshuset. Han försöker få liksom en plats att sova på för natten, men de vill inte ha med honom att göra. Och han erbjuder sig också att hjälpa till vid värdshuset när det kommer en last med varor från landet, att han kan bära in det här och få betalt för det då. Och det säger de att det ska han få, men när han har gjort hela arbetet så får han bara hälften av mot vad de utlovade att han skulle få för det här jobbet. Så han blir inte väl behandlad och sent där på natten så har han ingenstans att sova. Men då är det en vänlig kvinna som säger åt honom att du kan knacka på biskopens dörr där borta på andra sidan torget. Knacka på där. Och biskopen bor då i ett hus i närheten av kyrkan och han har en hushållerska, den här biskopen. Så det är biskopen och hushållerskan vi kommer möta först i det här filmklippet. Och det är så att jag har alltså filmat tvn med min mobil för att få ut det här klippet. Så det är inte superbra kvalitet. Och det är ganska mörkt, för det här utspelar sig ju på kvällen och natten och de har bara tända ljus. Så om det ser lite mörkt ut på er skärm, så eventuellt kan ni försöka höja ljuset på er egen skärm. Men det är en ganska mörk bild, helt enkelt, så ni är beredda på det. Och jag tänker att, ja, spännande att få titta på lite film så här på mitt i bibelstudiet. Vad kände ni inför det här? Vad handlade det här om? Hur hänger det här ihop med det jag vill säga, tycker ni? Jag har faktiskt inte sett hela den här serien. Alltså jag såg bara första avsnittet. Och sen hann de försvinna från SVT Play innan jag hann se klart dem. Men det som, man kan säga det som händer direkt efter när han lämnar den här staden med... Han har besticken och ljusstaken med sig i ryggsäcken. Så vandrar han ut och så slår han sig ner och vilar under ett träd. Och så kommer det en liten en pojke gående med och kastar ett mynt. Så här, han går och visslar och kastar ett mynt som han har tjänat på något vis, en pojke. Och så tappar han myntet och det rullar iväg lite så att han, Jean Valjean, ser det. Och han sätter foten på myntet liksom. Och så hotar han killen och säger, killen säger, det där är mitt mynt. Nej, nu är det mitt, eller något. Jag kommer inte ihåg hur dialogen är. Men han liksom är sådär grym som han ser ut ju också i det här klippet. Och så pojken börjar gråta och springer därifrån. Och så plockar han upp myntet och skrattar lite för sig själv. Men precis då så slår kyrkklockorna. Så han vänder tillbaka och tittar på byn. Och så ser man i hans ansikte att, oj då, nu gjorde jag nog något som var fel. Men så han blir ju inte god direkt. Men det fortsätter ju den här historien. Dock det som också händer i fortsättningen, det är ju att det är en av fångvaktarna från lägret som han har varit i, fånglägret han har varit i, kommer också och letar efter honom och anser att en brottsling är alltid en brottsling. Så det är det jag menar med världsbild här. Jag, i den här klippet så ser jag två världsbilder som krockar. Jean Valjean ger ju också uttryck för den här världsbilden, att han blir bjuden där på mat och att biskopen häller upp mera vin till honom och behandlar honom som liksom en fin gäst. Då säger ju han, är det här något knep? Alltså, vill du lura mig? Alltså, det här, en sån här godhet kan inte vara på riktigt. En sån här, liksom, det här kan jag inte tro på. Den världsbilden lever inte han i, att det här kan vara på riktigt. Och så talar biskopen om att men vi är kallade att älska vår nästa. Och då krockar det igen. För då säger han, det är lätt för dig att säga, hur skulle jag kunna älska min nästa? Min nästa har slagit mig och hånat mig och piskat mig. Ja, då håller biskopen med. Jag förstår att det är skillnad. Våra liv har haft olika, vi har olika erfarenheter med oss. Och så fortsätter biskopen, men tror du inte att det skulle vara bättre att ditt hjärta inte var fullt av hat och bitterhet? Och då krockar igen. Och Jean Valjean säger, men hur skulle det inte kunna vara det? Alltså för honom finns det inget annat sätt. Har man blivit utsatt för någonting, då finns det bara hat och bitterhet. Det är liksom hans världsbild och den världsbilden han lever i. Men biskopen säger igen, men tror du inte att vänlighet och kärlek kan förändra en människa? Det är biskopens världsbild. Och Jean Valjean, nej, det tror han inte. Kom inte och predika för mig om kärlek. Det finns liksom inte. Och så fortsätter det ju där med att han stjäl också ifrån honom, trots att han har visat vänlighet. Så det är verkligen två världsbilder som krockar här. Och jag tycker det är ju så otroligt, alltså den här biskopen lever ju verkligen ut Jesu ord. När Jesus säger att om någon kommer och kräver skjortan av dig, ge honom manteln också. I biskopens värld är det, om någon stjäl dina silverbestick, så ge honom silverljusstakarna också. Men det är hela tiden en godhet som går längre, som liksom mot vad man har krävt eller förväntat sig. Så jag ser, i det här klippet ser jag en man som verkligen har tagit Bibelns berättelse på allvar. Att det här är inte bara ord i en bok, utan det här är något som påverkar mitt liv. Och man märker ju hur fri den här biskopen är från materiella ägodelar. När han inte är ett dugg bekymrad över att ha blivit av med sina silverbestick, kära någon. Man kan ju ta ett brödbit i handen och doppa i mjölk. Inte behöver vi silverbestick. Och var det ens våra från början, tycker han. Medan hushållerskan också lever lite i den här världsbilden att, ja men efter all den här godheten som du har visat, när du har visat vänlighet och så stjäl han av dig. Hennes världsbild är också att, ja men visar man godhet, då visar man ju godhet tillbaka. Och är någon stjäl någon av en, ja men då ska man ju inte visa godhet. Det är också ett uttryck för en annan världsbild som hon har där. Så här har vi en man, eller den här biskopen liksom, han gestaltar berättelsen om Gud som offrar sig själv för de som inte har förtjänat det. Här är verkligen uttrycket för den här radikala nåden och kärleken som Gud står för. Inte bara det att vi inte får vad vi förtjänar, utan vi får ännu mer. Alltså inte bara det att vi undgår straff, utan vi får ett överflöd av kärlek och godhet och vänlighet. Och det är väldigt, väldigt radikalt för oss egentligen. Vi kan ju ha lätt för att tycka att man ska älska andra. Men när det verkligen kommer till kritan, när det kommer till någon som är otacksam, när vi visar godhet som istället stjäl från oss, är vi då beredda att visa den här fullkomliga kärleken och förlåtelsen trots att de beter sig illa? För biskopen vet ju inte där på slutet. Vad kommer egentligen hända med Jean Valjean? Han träffar honom förmodligen aldrig igen. Precis som Henry sa, lyfter fram där, att nu är det ju upp till Jean själv. Vad ska han göra med den här godheten han har fått visat mot sig? Kommer han att förändras eller kommer han inte att förändras? Biskopen kan inte påverka det. Han har gjort vad han har kunnat. Men om Jeans liv verkligen ska förändras, det är upp till honom själv. Så radikal är Guds kärlek och godhet mot oss också, att han överöser oss med godhet och kärlek utan att veta om vi kommer att ta vara på det eller om vi kommer strunta i det, leva på våra egna liv ändå, förkasta den gåva som Gud har gett oss. Och ändå så ger Gud oss denna kärlek totalt utan att vi har förtjänat det. Jag ska dela PowerPoint-bilden igen. Så alltså, i det här filmklippet så ser jag i alla fall två världsbilder som krockar med varandra. Och att berättelsen om en gud som offrar sig själv för dem som inte har förtjänat det, det blir en berättelse som biskopen själv kliver in i och lever ut. Det är inte bara någonting som han ser som en fin idé, som en tanke som han liksom i huvudet tror på. Utan den här berättelsen om Gud som offrar sig själv, det blir någonting som biskopen själv kliver in i och lever ut. Och jag tror att för att kunna göra det så måste man själv ha förstått vad man har fått från Gud. När man själv har förstått att allting beror på nåd. Alltså biskopen förstår att i andlig mening så är han lika förlorad som Jean Valjean. Han har inte suttit i fångläger, han har inte stulit. Men i andlig mening så är vi lika inför Gud, oavsett vad vi har gjort. Och biskopen vet att han har inte heller fått någonting av Gud för att han har förtjänat det, utan att det är helt av nåd. Och när man kan liksom förstå det, att det hänger inte på mig, de här silverbesticken, liksom, det är inte handlar med mitt liv att göra. Det är att jag lever tillsammans med Gud, det är att jag har Guds nåd, att jag har fått hans kärlek. Det är det som betyder någonting. Då blir vi också fria att ge den kärleken vidare till andra. Vi är inte rädda för att förlora på det. Vi är inte rädda för att bli lurade. Att när vi ger vänlighet, att någon kanske bara tar den vänligheten och kastar åt sidan och fortsätter vara elak eller plåga oss. Den här biskopen visar verkligen hur, ja, men det spelar ingen roll. Och han kan ta allt jag äger, jag älskar honom ändå. För jag har blivit älskad av Gud. Så tror jag att man behöver, den förvissningen tror jag man behöver ha för att kunna älska så här ovillkorligt för andra. Och det är ju vad vi också inbjuds att göra när vi läser Bibeln. Alltså att genom Bibelns berättelser så inbjuder Gud oss att dela den här världsbilden och leva ut det livet som blir resultatet av den. Att det inte handlar om instruktioner som står på ett papper, om punkter man ska uppfylla, om saker man liksom ska tro på för att tro rätt. Utan det handlar om att vi blir inbjudna till att dela en världsbild där vänlighet och kärlek kan förändra en människa. Där en brottsling inte fortsätter att vara en brottsling efter att han har förtjänat sitt straff. En världsbild där man ger och ger ännu mer, trots att någon kanske inte ens är tacksam för det man ger. Så vi inbjuds verkligen att leva på ett annat sätt. Och för att illustrera det här på ett annat sätt så vill jag visa den här bilden. Alltså när vi läser Bibeln, då läser vi ju olika typer av bibelord. Till exempel, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är något vi kan tro på, liksom hålla för sant och sådär. Men ja, det kan vara någonting. Och sen har vi det här. Så älskade Gud världen att han gav den sin son. Ja, det kan vi tro på. Och så tror vi på att det var våra sjukdomar han bar. Han blev slagen för våra synder. Så har vi en till troslåda här, att vi tror att vi är frälsta av nåd genom tron, inte av oss själva. Och Herren är min herde och mig ska inget fattas. Jag har valt lite olika grundläggande bibelord här som jag tror att vi alla håller med om. Att vi ska älska vår nästa som oss själva. Att vi ska bevara våra hjärtan, för därifrån utgår livet, säger Bibeln. Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Och han säger att vi inte ska bekymra oss för morgondagen. Och Gud är kärlek. Och Paulus skriver att genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv. Och vi kallas att älska våra fiender och be för dem som förföljer er. Det är en sån klassisk bibeltext. Eller låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Lägg bort lögnen och tala sanning. Predika att himmelriket är nära. Bota sjuka och uppväck döda. Känn ingen oro, säger Jesus. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Här har vi olika saker som står i Bibeln, olika ord som vi liksom tror på. Men frågan är på vilket sätt, alltså, hur tror vi egentligen? Om det blir, jag tänker att om det blir så här, att det blir ett gäng lådor liksom, med fack där vi liksom sätter olika saker vi tror på. Att här, jag tror på det, och så tror jag på det, och så tror jag på det. Och så är det som att vi liksom står lite på håll och tittar på det. Det är risk att bibelorden bara blir så här lådor, eller delar av en mur kanske man kan säga att det har blivit. Att det här passar ihop, liksom, det här som vi tror på. Det här är vad den kristna tron är. Den har vi där, den är stabil och den står där borta. Och det är risk att vi liksom tror på detta med något sorts avstånd. Liksom, att där borta, här är min tro. Och jag kan tala om hur den är. Och ibland tycks det som att det blir så viktigt vad vi tror. Alltså vilka ord vi säger är rätt och att vi tror på det här. Jag kan tycka det ibland när man läser kristna debatter mellan folk. Alltså det är så väldigt viktigt att tro rätt och säga de rätta sakerna. Att jag har byggt den stadigaste trosmuren, det här håller. Och du tror minsann fel. Det är så lätt att det kan bli du tror rätt och du tror fel när vi håller på och bygger våra olika saker på det här sättet. Och sätta det i lådor och liksom stå vid sidan om och titta på det. Och jag uppfattar inte att det är så tron ska vara, liksom, att det bara är någonting som jag har i mitt huvud eller någonting som jag har vid sidan om och så kan jag bocka av att nu tror jag på det och ja, det här håller jag med om och ja, sådär. Utan jag tror ju snarare att bibelorden ska vi liksom ha inte som en mur vid sidan om oss utan snarare i våra liv. Att det här är saker vi lever. Inte bara saker som vi liksom anser är sanna eller rätta. Utan det här är något som vi gestaltar i våra egna kroppar. Nu har jag samma bibelord här som jag hade på förra. Men jag fick inte plats att skriva ut dem. Så detta att vi inte ska bekymra oss. Det är inte något jag bara ska tro på. Utan det är något jag ska göra. Gud kallar oss att vi behöver inte bekymra oss. Var inte rädda, säger Bibeln. Är det inte något jag ska tro på? Jag tror att man inte behöver vara rädd. Utan det är något jag ska gestalta i mitt eget liv. Jag behöver inte vara rädd. Herren är min herde. Det är inte bara någonting jag tror på vid sidan om. Utan vad innebär det i mitt liv att Herren är min herde? Eller att Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Alltså det är inte bara en trossats. Någonting som jag kan liksom bocka av att det tror jag. Utan vad betyder det för mig att Jesus är vägen, sanningen och livet? Att jag ska älska mina fiender, vad betyder det praktiskt i mitt liv? Hur lever jag ut det? Alltså att bibelorden blir kött och blod i min egen kropp. Någonting som jag lever. För det är lätt hänt att tron blir liksom en tegelmur. Istället för ett liv som jag lever tillsammans med Jesus. För det är ju så att jag kan ju tro helt rätt. Jag kan ju tro på allting som står i Bibeln. Ja, jag tror att man ska älska sina fiender. Ja, jag tror att... vad ska vi ta med? Att Jesus har dött för mig. Ja, jag tror att vi ska ge till den som ber oss. Ja, men vad spelar det för roll om du tror det om du inte lever det? Om du inte faktiskt älskar dina fiender eller ger till den som ber dig? Alltså det här är ett liv vi ska leva. Bibeln är inte bara en bok att läsa och liksom fylla sig med goda och fina tankar. Utan frågan är ju, hur blir det kött och blod i mitt liv? Hur reagerar jag om det var jag som var biskopen och Jean Valjean kom in där? Vad betyder det att älska sin nästa oavsett vem min nästa är? För Jesus säger ju, kom och följ mig. Han säger inte till de första lärjungarna, kom och lär er en massa saker. Kom och studera orden och tänk fina tankar. Utan det är ett liv Jesus presenterar här. Kom och följ mig dit jag går. Följ med mig dit. Lev så som jag har sagt. Eller liksom, lev så som jag lever. Det som jag har gjort, gör det själva. Och Jakob konstaterar, bli ordets görare. Inte bara dess hörare. För en tegelmur kan ju inte följa någon. Och en tegelmur kan inte göra någonting. Men en människa kan följa någon. En människa kan göra något. Vi är inte kallade att bara ha vår tro i olika boxar eller som olika tegelbitar i en tegelmur. Utan vi är kallade att leva ett liv tillsammans med Gud. Och det utgår, men det utgår ju från alla de här bibelorden som jag räknade upp. Alltså allt det här är ju saker som handlar om hur man lever, inte bara något man tror på. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Alltså tänk att bara försöka förstå vem Gud är, försöka lära känna honom, bli stilla inför honom, tala med honom, låta honom tala till en själv. Och att lära sig att inte bekymra sig för morgondagen, för att man har lärt känna vem Gud är. Jag litar på honom och förtröstar på honom. Eller detta att lägga bort lögnen och tala sanning, det är ju något jag ska göra. Det är inte bara något att tro på, utan det är någonting som är väldigt praktiskt. Att öva sig och tala sanning i alla lägen. Eller att bevara sitt hjärta. Hur gör man det? Ja, det är inte bara något att tro på, det är något att träna sig på och fundera över liksom, hur ska jag göra? Vad innebär det att bevara sitt hjärta? Det är något jag behöver praktisera, inte bara tro på i huvudet. Eller att älska sin nästa som sig själv. Väldigt praktiskt. Gud kallar oss att göra det. Och att predika att himmelriket är nära och bota sjuka och uppväcka döda, det är helt otroligt. Men vi är kallade att göra detta, gestalta Guds rike här på jorden. Inte bara gå runt och tro på det, utan att faktiskt leva det. Och det utgår ju från att Gud älskade världen och gav den sin egen son. Sin egen son. Och det utgår från att det var Jesus som bar våra sjukdomar och blev slagen för våra synder. Det utgår ifrån att vi genom dopet har dött och blivit begravda med honom för att vi ska leva ett nytt liv. Det utgår ifrån att Herren är min herde och mig ska inget fattas. Behöver inte vara orolig för saker, utan inget ska fattas mig. Och så igen, känn ingen oro. Det utgår ifrån det. Varför gör vi saker? Jo, för att Gud har gjort saker för oss. Alltså det som Gud har gjort för oss, det är vi kallade att leva i. Så allt börjar med Guds berättelse, alltså med vad Gud redan har gjort. Vad han gjorde när han skapade världen, vad han gjorde genom Israels historia, vad han gjorde genom Jesus här på jorden, vad han gör genom sin församling och vad han kommer att göra när han återupprättar hela världen. Det börjar med det, att Gud har gjort saker för oss och kommer att göra saker för oss, att han inbjuder oss att leva tillsammans med honom och lära känna honom. Och vår respons är att vi tar emot den inbjudan. Alltså om vi vill. Det är ju fritt val. Men vi är välkomna att ta emot den här inbjudan. Att leva tillsammans med honom. Detta nya liv. Och det är vad Bibeln handlar om. Utmanar oss att göra. Ta emot den här inbjudan. Och på så sätt så läser jag Bibeln både med förståndet och med hjärtat. Men målet det är att älska Gud. Att leva tillsammans med Gud. Att lära känna honom och låta honom känna mig. Och så få gestalta det här livet i min egen kropp och ut till andra. Och det här låter ju, eller jag vet inte, men jag tycker själv att det låter väldigt stort. Men jag tror att det dels är stort. Det är helt fantastiskt. Gud har en plan, har liksom världshistorien i sin hand och där får jag vara med. Lilla jag med mitt lilla liv får vara med i denna berättelse som Gud håller på med, som han skriver, som han planerar. Men jag tror också att det är så viktigt att inte se oss själva som individer i detta, utan verkligen se vår plats i församlingen. Det är församlingens kallelse att läsa Bibeln med förståndet och med hjärtat och att sträva mot målet att älska Gud och att leva ut den kärleken. I vårt samhälle och i den värld vi lever i. Det är inte bara individers uppdrag, för uppdraget är ju alldeles för stort. Utan det är ju vi som gemenskap, som församling också, som kallas att leva ut detta liv. Leva ut denna ovillkorliga kärlek till människor, både till varandra och till dem utanför församlingen. Och det är därför jag tror att vi lä behöver läsa Bibeln på många olika sätt. För att närma oss detta stora som Gud är, som vi aldrig riktigt kommer kunna fatta här på jorden, men som är en del av våran resa att lära känna Gud bättre, se vem han är och se vad han gör i den här världen. Hur vill han använda oss? Hur vill han använda församlingen? Och att leva ut det vi läser och det vi hör ifrån honom själv. Helt enkelt. Mm. Och det jag tänkte på om att läsa Bibeln för att leva. Det här är ju en stor grej. Alltså, hur ska vi tolka och förstå Bibeln så vi kan leva ut den? Men det är något jag tror vi ska göra som församling gemensamt. Så den här församlingsbibelskolan var en start på att börja fundera kring hur Bibeln fungerar, vad det är för typ av bok, hur vi kan läsa den. Men vi fortsätter med det. Det är själva resan som en församling får göra. Att upptäcka vad gör Gud just nu i våra liv och i vårt samhälle. Och hur kan vi leva ut det Gud vill att vi ska leva i den här tiden just nu.